Välkommen. Jag heter Björn Ranelid. Vi samlas här idag i lägenheten tillsammans med Lager 157 som en extra krydda. Får ni detta? Och det är så att det är inte bara kummin och lavendel som är kryddorna, utan det är ordet också. Nu är vi hemma här i rimstugan. Det är Björn Ranelid. Det är Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Välkommen till Vasapodden. Vasapodden julspecial som vi kallar den här podden. Där vi ska blicka tillbaka lite grann på 2020, detta speciella år. Vi kommer att hoppa tillbaka och titta vad har hänt i podden. Vad har vi pratat om och vad har tagits upp. Vi kommer gå i någon sån här kronologisk ordning. Och vi fortsätter på introt här när vi hoppar titta tillbaka. Vi tittar tillbaka till Kaiser Maximilian. Vi tittar tillbaka, det är nästan ett år tillbaka i tiden. Och det var en fantastisk dag i Seefeld. Emil Persson vinner. Britta kommer tvåa, Mackan kommer trea. Vi är på toppen av 2020, kan vi nu säga, med facit i hand. Och vad kan vi då titta bättre på om inte släppa in Björn Ranelid? Lars Ljung fick lite feeling när han satt och lyssnade och tittade på det här hemma i soffan. Och tog in Björn Ranelid i denna fantastiska dag. Lyssna och njut.
Och nu har han ingenstans att ta vägen här, Persson. Om det inte öppnas upp någonstans. Marcus Johansson är också fortsatt bra med. Och nu hittar han en lucka och går ut till vänster. Emil Persson som utmanar idag igen. Alldeles vid kyrkan här i Seefeld. Nygård väntar och väntar. Men växlar upp nu. Persson är på andra plats. Eller är han förbi Nygård? Oerhört tajt. Emil Persson är först in på upploppet. Ska han göra en Livigno? Emil Persson leder alltjämt. Nygård kan inte matcha. Och sen har vi ju bakom där. Persson vinner före Nygård. Och Marcus Johansson. De blir ett och trea. De blir ett och trea. Vilken tävling igen av teamlag 157 och Emil Persson.
Am heutigen Tag, der
vilken kille!
Vasapodden.
De är magiska.
Ja, det skulle kunna ha varit ett radioreferat nästan. Ja. Han är otrolig på att se. Alltså, ju mer jag kollar på det här och ju mer jag lyssnar på det, ju mer imponerad blir man av Vacker. Alltså, fantastiskt mycket han hinner se och förmedla för den delen också.
Ja, det är världsklass på referatet där också. Och, nej, det är fin sport och det är roligt. Där, liksom det är ju Real med och vi har 3-4 med och Max och så sen den stora skrällen, alltså det är ju Johannes Eklöf 12.
Ja, magiskt alltså. Vem hade trott det när han klev in i skriklassen?
Det är ju helt sjukt där.
Ja. Snackar du nog med han efteråt?
Nej, det gjorde jag inte, men jag har för mig att han har ju lite kapacitet. Åkte inte han bra på SM i fjol i Sundsvall?
Känns som det bor lite kappa där.
Ja,
liksom.
Jag tror det.
Det måste du göra.
Lite Bobby in på den känslan när han åker faktiskt, i tekniskt och så.
Ja, exakt. Ganska kort också. Ja. Ja. Lite Bobby. Style. Ja. Ja, grymt alltså. Du, berätta att jag fick lite Ranelid-vibbar på Vacky.
Nej, det får du.
I och med att vi gillar Ranelid.
Du har snöat in lite på Ranelid där sen jul.
Ja, det blir väldigt mycket sen julspecialen. Ja. Här, liksom. Jag tycker att han är fantastisk. Alltså. Lyssna på det här för att höra. Förstår du säkert vad jag menar. Det här alltså alldeles innan åkarna glider in mot det här upploppet och på den här sista uppförsbacken kan man väl kalla det.
Känner den här doften av att målgången börjar närma sig.
Hör du R-et?
Ja.
Att han liksom drar ut på den lite så här, Ranelid.
Känner den här doften av att målgången börjar närma sig.
Och så lyssna för Ranelid där.
Nu ligger bokstäverna som svarta lamp på en vit äng.
Ja, det är Ranelid. Det är Ranelid.
Ja, visst är det?
Ja.
Ja, han blev inspirerad. Jag fick också inspiration här. Så jag plockade ihop... Oskar Svärd gör ett fantastiskt bra jobb som expert. Mitt tycke i alla fall. Vad tycker du?
Jo, jag tyckte han var jättebra i fjol. Och sen, nu är han varm med kläderna igen. Så nu tyckte han gjorde en jättebra tävling här faktiskt.
Ja, men om vi ska låta Oskar vila här då. Och så plockar vi in Ranelid som expert istället. Så att det är Vacky och Ranelid som tillsammans ska kommentera upploppet här. Då.
Ja, det är fantastiskt. Ja.
Håll i det här, för det här är två favoriter i ett alltså.
Och nu hittar han en lucka och går ut till vänster, Emil Persson.
Nu ligger bokstäverna som svarta lamp på en vit äng.
Som utmanar idag igen, alldeles vid kyrkan här i Seefeld.
Och detta är mirakulöst.
Nygård väntar och väntar, men växlar upp nu. Persson är på andra plats, eller är han förbi Nygård?
Nu skjuter jag iväg dig som en pil så att du träffar framtiden i hjärtat.
Oerhört tajt, Emil Persson är först in på upploppet.
Och detta är mirakulöst.
Ska göra en Livigno, Emil Persson leder alltjämt, Nygård kan inte matcha.
Och detta är mirakulöst.
Och sen har vi ju bakom där, Persson vinner före Nygård och Marcus Johansson.
Du har ditt språk, du har din kärlek, du har Maximilian.
De blir ett och trea, vilken tävling är en av... Teamlag 157 och Emil Persson.
Du har Maximilian liksom.
Den är så bra. Ja, men där tror jag de får tänka till Discovery. Om Oscar nu skulle bli sjuk eller så är det ju Björn som kliver in helt. Men tänk dig Björn Ranelid 4 timmar på kring Marsson sådär.
Han påstår ju själv att han aldrig har kommit av sig. Nej. Att han liksom, han kör aldrig manus, han har aldrig stakat sig eller aldrig kommit av sig.
Nej, det ser. Det var
kanske hade varit något.
Det tror jag.
Frågan är om Vacka har fått prata så mycket.
Jag tror de skulle hitta varandra. Det där skulle bli succé. Fantastiskt, fantastiskt. Två favoriter i samma klipp får börja den här julspecialen. Vi kliver in i julstöket, julmyset hemma hos er så här i mellandagen och plockar lite, det bästa vet jag inte, men vi plockar lite från Vasapodden 2020 i varje fall. Och en som ofta är med och som vi gillar utöver det vanliga, det är ju Chris André Jespersen. Denna profil, stjärna, han har ju något speciellt, Chris André, Kotängs starke man. Och i diagonellan i år, ja men då äntligen så lyckades ju denna fantastiska skidåkare med konststycket att gå solo och vinna en Ski Classic-tävling. Och det här, det uppmärksammade vi förstås i Vasapodden. Det var en stor dag för Chris André, men även för oss som gillar Chris André Jespersen. Och det här tog vi upp och vi hade en liten teori hur det kunde gå vidare här i säsongen. Nu var det ju inte riktigt så, men här trodde vi lite grann på det i alla fall. Så Chris André Jespersen, lyssna och... Ja, njut vet jag inte om ni gör, men lyssna i alla fall.
Damklassen sopar man rent med Astrid och så, det här är ju trots allt Chris André-podden. Vi har inte sagt alls mycket om Chris André, men han vinner alltså sin första Ski Classics-tävling. Vad tänker du om det här, Järnberg?
Jag har en tanke sen, jag kan ta min tanke först. Vi har ju några favoriter här i podden, det måste man säga. Våra egna åkare, de liksom älskar vi över allt annat, så de är ju favoriter.
Som barnen.
Och sen har vi några favoriter, och det är ju Chris André. Och så har vi ju Oskar Kardin gillar vi ju. Och så gillar vi ju Emir Vokoyev och så gillar vi ju Kjell Nordström.
Ja, verkligen.
Och vi, om man tittar här nu, vilka är det som har vunnit i år? Jo, det är vi. Emil har vunnit 2. Och så har ju Vokoyev vunnit 1. Ja. Och så nu Chris André. Det är bara våra favoriter. Ja. Så på Marsan, antingen vinner Kardin, eller så vinner Kjelle, eller så vinner vi.
Ja, det är spännande. Du menar att det är Vasapods-effekten som man
det
kan se?
Det är Vasapods. Ja, de kanske kan vinna igen de här favoriterna som har vunnit också. Ja, men jag tror det, vet du. Det är ganska...
Jag vet inte om jag tar tjeja det här i podden. Men jag pratade med Järnberg lite tidigare här angående den här utbrytningen som Eliasen och Chris André gav sig ut på. Jag sa liksom, varför tog ni inte mer på allvar där på plats? Liksom? Och du sa någonting i stil med att ja, men Eliasen hade ju fäste så där visste man att det skulle ju inte funka. Och Chris André tänkte att han bryter väl efter att han har vunnit sportturiset och sånt där.
Nej, men vilket lopp Chris André. Ja, det var, man vart ju alldeles, man har liksom fått en väldigt fin relation med Chris här under poddlivet här. Så att det var ju väldigt stort att han vann, tyckte jag, på det sättet han vann också.
Ja, det ser man inte och, så ofta i Ski Classics.
En av hans ledare kom ju faktiskt fram här, vi stod och väntade på honom. Nu måste han väl få vara med i podden efter det här då.
Ja, men det fick han inte.
Jag sa nej, han får vänta ett tag till, tänkte jag.
Ja. En gång är ingen gång.
Nej, det var faktiskt roligt. Alltså, man ser ju han som en av de stora liksom, i Ski Classic.
Ja,
man gillar ju Chris. Liksom, första gången jag stötte på Chris, det var ju då han slaktade Idre, en juniorkupp i Idre. Ja. Då var det typ så här, han vann lika mycket som nu. Ja. Pölsa tror jag var 2, det var trippel Norge.
Jag tror fast en Eliasen var med då. Kan det stämma?
Ja, du ser.
Jag tror fast.
Ja, kanske. Ja, skitsamma. De var 1, 2, 3 i alla fall. Han var helt överlägsen. Det var första gången man lade märke till denna man. Och sen Tour de Ski. Och sen har man gillat han hela tiden. Liksom, ja, vi har pratat om honom så sent som senast. Liksom, är det, någon, det är ingen som kan bryta med den liksom självklarheten som han gör.
Så jävla stilfull brytare.
Ja, och så nu... Liksom, just den här säsongen som han har. Han är snorstark i Livigno. Han åker en meter i La Venosta. Sen är han kass i Seefeld och så vinner han nu. Alltså, det går ju inte annat än att älska en sån åkare. Nej. Så är det.
Nej,
och Mersan kommer väl inte till start nu antar jag.
Man vet liksom ju aldrig vad man får. Alltså. Han är ju liksom i hela spektrat.
Ja, men nu fick man något utöver det vanliga.
Ja, jävla skoj tycker jag att han kunde hålla ihop det där och lyckas med det där hela vägen.
Alltså. Men just det, vi har ju pratat om, vi tycker han är en av de stora. Liksom. Men det här var hans första seger. På en kille som vann Tour de Ski. Nej, kom tvåa i Tour de Ski för det är väl snart 10 år sedan.
Och han måste ha åkt 40-tal skiklassikstävlingar antar jag. Han försöker bryta 38 av dem, men alltså, han har ju ändå startat.
Ja, andra gången gick i mål.
Så det är ju otroligt att en sån duktig åkare har klarat sig från att inte vinna om man vänder på det.
Ja, och andra gången på pallen var ju på Reinstad-pallen där första gången. Och...
Ja.
Alltså, nej, så det var
roligt. Vad säger du, Mackan? Vad är din bild av Chris André?
Ja, den är lite lika som den ni säger faktiskt. Nej, men han är ju sjukt stark alltså. Det är han ju. Jag har ju ofta köpt in honom på den här fantasyn. För jag tänker att nu kommer han bli farlig.
Ah, ja. Det är ju livsfarligt.
Tyvärr så har jag fått käka upp det några gånger också. Så att, och typiskt var det, då hade inte han den här helgen. Det var synd.
Hade han varit en travhäst hade man inte spikat honom. Alltså. Det hade jag aldrig vågat. Man hade väl haft några till runt den liksom. Man vet ju aldrig
han är en sån där bångstyrig travhäst som man inte vill galoppera var och en bråkig och jävlig.
Exakt.
Men när han väl springer då är han livsfarlig.
Ja, när han väl är på det humöret.
Ja, vilken konung. Chris André Jespersen som travhäst. Vi går vidare här i våran julspecial och vi går inte så långt. Vi går några veckor framåt i tiden och vi kommer till Toblach Cortina. Lars Ljung var ute på fältet och hade smygits in i Vismaski Classic-trailern efter målgång och hittat några profiler och bland här ska vi få höra när han har träffat Britta. Britta har haft några tyngre veckor med lite magsjuka och så vidare. Men han har studsat tillbaks, imponerat, vunnit tävlingen och när man är i Italien vet man aldrig vad man får. Hon har fått en ko i pris. Andreas Nygård, samma sak. Här ska vi lyssna när Lars reder ut lite grann och funderar på de här kossorna och annat också. Så vi går till Toblach. Vi är i början på februari. Det är en fin dag för teamet igen. Britta har vunnit. Mackan har varit trea. Och vi är på topp.
Britta, när förstod du att du var tillbaka i gammalt gott slag? Redan innan här tävlingen i veckan? Eller är det så här mitt i tävlingen? Eller vad har du haft för känsla liksom, om vi spårar tillbaka sen Marcia Longa och fram?
Ja, men igår kände jag att formen finns där. Och...
Igår alltså? Vad är det du känner på då? Liksom?
Ja, men det känns, då skrev jag till Järnberg att nu känns det som innan jul. Så nu, då visste jag att det kunde bli en bra dag. Men jag vet ju också att de andra har varit...
Har det inte varit upp till dig?
Så, nej, precis. Jeitnes är i väldigt bra form. Så det... Det var, jag förstod att det skulle bli en tuff spurtare, men det kändes att kroppen var bra.
Vad är det som gör att det helt plötsligt är bra och mindre bra? Alltså, vad känner man det på?
Nej, men det är väl mycket om man drar på sig såna här små. Förra gången hade vi problem med magen på Marsanda. Och,
ja, det var lite struligt sådär.
Och var det lite förkylningar som gått. Ja. Och jag har ju klarat mig väldigt bra att jag inte blir så dålig utan klarar mig till start och kan göra okej lopp. Men det tar ju ändå ner och...
Kan det vara så att du ändå har haft det där lite grann? Fast jo. Du inte får samma symptom eller samma utslag om man säger på det.
Jo, men jag har ju både förkylningen som Elin fick och magsjukan som hon fick nu. Det har jag ju bott med henne båda gånger. Så det är klart att man inte kan värja sig helt emot det. Men jag har väl haft ett tillräckligt bra immunförsvar för att ändå kunna klara av det då.
Så skulle jag vilja sticka in här med Ski Classics kanske coolaste spurtpris, eller vinst. Det är alltså en kossa du drar hem till Bärlinge, eller vad blir det med den kossan egentligen?
Ja, jag vet inte riktigt vad det hände med den. Det var lite kul pris, så vi får se.
Mm. Nygaard, vad ska du göra med kossan?
Tjäna pengar på den.
Pengar är inga problem, ju.
Han sitter och förhandlar nu.
Ja, exakt.
Borgermästaren i Toblak som kommer på hotell ikväll och visar. Han sa alla 800 inne och så kommer med 1000 så.
Är det fin.no har lagt ut en oxe?
Nej, det är bara word on the street nu. Oscar har bytt 1100, push upp prisen.
Så. Är det inte lite kul att oxen säljer en ko? Det tycker jag fan är coolt. Grattis förresten.
Ja, tack.
Vad grymt. Ja, men är det Bärlinge och hem till morsan och farsan med kossan då, eller vad blir det?
Nej, jag tror att den kan få kvar här i Italien faktiskt.
Ja. Ja, coolt i alla fall.
Ja, det var häftigt.
Grattis till segern då, återigen.
Tackar.
Och så lämnar jag tillbaka till studion.
Härliga minnen även det. En annan sak vi ofta, eller ofta jag slänger mig med i podden och andra sociala medier där man dyker upp, det är ju den här hur profilerar, hur framför vi skidåkningen? Vi börjar ju den här specialen med Ranelid och Vacchi, och det är ju ingen hemlighet att vi här från Lager 157 gillar Roberto Vacchis sätt att visa upp Ski Classic på sin bästa sida. Och nu ska vi faktiskt studsa tillbaka, och det är Tjejvasepodden faktiskt, som jag snappar upp en grej när jag åker i bilen hem. Jag är på väg hem till Ulricehamn från Tjejvasan och sitter och lyssnar på Radiosporten samtidigt som Ski Tour 2020 uppe i Åre och Östersund och Trondheim och var de går på radion, och jag lyssnar på Radiosporten och lyssnar på det här. Jag var inte helt nöjd med hur man tog sig an uppgiften att förmedla den här skiddagen i Trondheim, tror jag det var, i radio. Så här kan det låta.
Titta, du åker på. Alltså hemifrån Tjejvasan.
Ja, till Ulricehamn. Ja. Det är ju en sporthelg här. Liksom, så att det är, nu ska jag lyssna på Radiosporten, tänker jag. Och det är lite skidskytte där. Och där är de ju duktiga. Karl-Johan Bergman är ju liksom påläst och de är ju duktiga. Och så sen så ska jag lyssna på längdåkningen från Ski Tour 2020. Bespottade Ski Tour 2020. Och bespottade svenska skidåkare som har kämpat i en vecka utav journalister som, ja, de kanske inte är så jädra vass själv heller, för de kan ingenting. Men, ja, du kan väl ta det här fältet som jag listade. Det var då jag sparkade bakut liksom. Det här är inte okej, det här är.
Nej, det här gillar jag, Järnberg. Nu är du på hugget alltså. Nu ska du få höra det som gör att Järnberg kör av vägen här någonstans mellan Mora och Ulricehamn. Så här lät det alltså på Sveriges Radio när man vad var det? Det var ju herrarnas sista tävling förstås.
Ja, då har jag alltså genomlidit med damernas först, kan man komma ihåg.
Ja, just det. Så att det är slut på tålamod. Ja, vi får ha det i bagaget och lyssna på det här.
Vasapodden.
De är magiska.
Nu har fått nog, jag tror det är han från Andorra.
Det var en polack.
Ja.
Bory.
Ja. Oavsett nationalitet, han har fått nog.
Han har fått nog, ja, och det är många som kämpar med dåliga skidor. Och de som har gjort rätt här är ju de som åker med vallafria skidor, eller skins som det heter idag, där man då har ett litet parti under där fästvallan normalt ligger med en typ av stighud, kan man väl säga. Och det har inte ryssarna vallat med eller valt att använda av någon konstig anledning, men i stort sett övriga i fältet, i alla fall norrmännen, hade det allihop, kunde man se i en uppförsbacke.
Har du kunnat se när det handlar om Burman och Rickardsons under deras skid? Vi har inte haft bilder riktigt på att kunna se.
Nej, vi har inte sett bilder på dem ute efter spåret, men ingenting tyder på att de inte skulle ha det, för Burman tycker jag går bra där framme, även Rickardsson går bra bakom, skulle jag väl säga, egentligen inte där framme. För de hänger med i ett gäng och åker fort och hämtar igen lite åkare då och då.
Vasapodden.
De är magiska.
Ja, vad i det här är det som liksom gör att, för den som kanske inte är jätteinsatt, så vad är det som är problematiskt i det här?
Nej, men alltså, för det första, man tävlar inte på skin. Det finns inga, alltså det snöar och det är brott och alla vet att man går rugg. Du går vallningsfritt, det är helt rätt liksom. Det är rätt. Men du åker inte på skin, någon hud under, som man säger. Skin, det åker motionärer på. Det kan man köpa i sportbutiken. Och det finns ju bra skidor på skin, men du kan inte åka på dem. Alltså, man åker inte bara. Det ska man veta när man sitter och ska kommentera det största. Det här är ju ett jätteproblem för idrotten. Att de som ska förmedla ut den i stugorna, de har ju ingen koll. Och det här
blir ju sanningar, det ska du komma ihåg. Jag hade farsan hört det här, hade jag fått den direkt att jag hörde landslag och åkte skins.
Exakt, och det blir sanningar. Alltså rugg, man vet att man åker rugg. Alltså när det
blöts. Men hur kan Torgny Mogren inte veta att man åker
rugg? Det är det, och det är så otroligt. Alltså, varför säger ingen till han? Att, för det är ju en timme, en och en halv timme senare, då sammanfattar de skiten och då säger han samma sak igen. och det här är liksom, det här är det som visar liksom hur mycket det här Sveriges Radio bryr sig om det här. Liksom. De bryr sig inte. Det är inte att de skulle skicka in någon och kommentera en fotbollslandskamp där man säger att Alexander Isak, han kommer spela i springskor idag.
Eller, nej, precis.
Eller att liksom någon som kommenterar att Tour de France att jag tror att Chris Froome har cyklat på en damcykel treväxlad här idag. Det är därför det går lite dåligt för honom. Alltså det finns ju inte.
Så det här var ju att det gick bra. Han körde mountainbike för det var mycket kullersten.
Ja, liksom. Exakt så. Alltså, men alltså, jag förstår inte. Det är för lågt. Alltså, skulle någon på ICA hålla den här nivån, då skulle man säga att du får inte jobba kvar här. Alltså.
Om de skulle hålla det på sportbutiken där du jobbar, då skulle man inte få
Nej, det går inte. Och så sen också, liksom, det var hela, liksom, det här hade ju redan blivit lite irriterad på dem, för att hela damloppet så satt de och sa att det var så tråkigt för det var så överlägset och att de måste korta ner distansen, alltså folk kanske skulle kunna slå Johaug. Alltså, men gör ett jobb, kommentera vad ni ser och berätta lite om, alltså, nej. Så det här, och då blev jag så här, hur fan ska man kunna driva den här idrotten framåt, göra den ännu populärare och liksom, när...
Men tror du inte att vi har en skev bild av vad som är en bra expert då? Alltså, ja, men det är för möjligt, oss så är det ju de här sista 10% som kan ge oss någonting mer, lite mer insider.
Inte... Jo, men liksom. De ger ju inte idrotten någonting. Det här förmedlar ju inte ut så att folk blir intresserade och tittar på och lyssnar på skidåkning liksom inte.
Men jag tänker att det kanske är viktigare för de som kollar på det här. 90% av de som kollar på det här tycker det är viktigt att man liksom har en trevlig röst och en god ton.
Ja, och
att
så,
det
man gillar liksom ju lite... Torbjörn, det är ju liksom en national.
Ja, visst.
Jag kommer ihåg själv ihåg 93 när han tog VM-guldet där. Och liksom, man,
då ja, och som person, det lilla jag träffar, han är ju jättevarm och jättefin. Liksom. Men och det är som du säger, det är lite risk för att känna som en surgubbe eller liksom lite grann besserwisser-stuket när vi sitter och gör det här. Men fan, någon måste ju nästan göra det. Finns det ingen kvalitetssäkring? Alltså, det är någonstans vi är som betalar liksom den lönen. Liksom.
Ja, och idrotten är så fin, den är värd så mycket mer att man åtminstone ska kunna läsa på någonting. Om man är totalt ointresserad, ja det får man väl vara. Och av sitt jobb, det kan man väl vara. Men läs på så man kan det åtminstone då.
Ja, jag tycker att det är så... Det känns inte som att det finns någon kvalitetssäkring i det. Jag tycker det är så konstigt. För,
alltså, alla som sitter och lyssnar på det här då, som liksom bestämmer att de ska åka till Trondheim.
Ja, exakt.
Alltså, de måste ju, kan ju inte veta någonting om de tycker att det här är okej att de sitter och säger.
Nej, men jag tror helt ärligt Jernberg, att det här med skins, det är ju i våran värld så är det här en jättegrej. Det här är det sjukaste jag har hört. Men jag tror för att från gemene mans håll så tror jag att man inte, liksom...
Det är ju elitidrott. Vi ska inte gemene man. Så det ska ju berätta
sant. Nej, men det är väl gemene man som sitter och liksom ska kvalitetssäkra.
Men det hade aldrig hänt i fotboll. Alltså, det hade aldrig
nej,
hänt
och jag tänker så här, Järnberg. Om vi vänder på det här nu då. Ta när Viasat köpte OS-rättigheterna. Tänk om Emily Örstig har suttit och sagt så här i Sochi OS. Alltså, hon hade blivit lynchad om hon hade suttit och sagt att de åkte på skinskidor när det var rugg. Alltså, hon hade blivit så jävla påhoppad. Men de här klarar ju sig. Antingen
gör de det eller bara, de kanske inte gör det.
Ja, men det är klart de gör. Hur många år han måste ha suttit där? 30 år snart. Jag tycker hela upplägget med radiosporten är så jävla märkligt. Alltså, tänk dig själv att du har en massa jäkla reporter ute på massa olika arenor och olika evenemang. Och så får de bara prata ibland. Alltså, tänk dig, vi tar det exemplet att ja, men Viasat igen då. Nu ska de göra, har de sin Premier League-studio. Och då har de Glenn och Granqvist och de har alla de här grabbarna ute på alla arenor. Men så får man bara kolla, man får bara gå in på Viaplay, får man trycka på play, får man se den här studion. Där sitter Ola Wenström och Bojan, snackar lite grann, spelar någon låt och säger, ja nu har det blivit mål, då lämnar vi till Lasse Granqvist. Ja, nu får, hoppas vi får en reprisbild där. Oh. Messi gjorde mål på straff här. Ja, går vi tillbaka till studion.
Ja. Oh.
Och så sitter de och pratar lite. Ja, nu har Zlatan gjort mål för Milan. Ska vi se hur det såg ut? Alltså, ja. Det är ju typ så radiosporten funkar. Jag fattar inte, om man har folk ute på arenorna, varför kan man inte bara klicka in någonstans och lyssna på hela referatet? Varför ska de sitta och vara tysta när de ändå är på plats?
Man har kunnat det någon gång ibland, vet jag.
Ja, jag har förstått att de har lyft in det här, men hela upplägget är ju... Så när jag ska försöka hitta det här klippet,
ja,
då går man väl in på radiosporten. P4 extra, eller var det? P4 extra liksom.
Ja. Ja, men det visar väl också lite om de sket ju i det liksom. Alltså, det är jag blir... Men just det här att man måste kunna om man ska kommentera. Man måste veta någonting.
Ja.
Nej, det här är... Det, och det känns som att... jag hoppas aldrig att Ski Classic hamnar på sån här tv och sån här radio. För då kommer det dö.
Ja, fast... det är ju motsägelsefullt, så på något sätt så är det ju det, behöver vi det verkligen, ja, också. Fast det,
samtidigt så liksom när de körde det här långloppet i, på fjället i Skitor liksom, det var ju inte jätteintressant om man säger så.
Ja, men Blomman är ju ändå klasser.
Ja, ja, Blomman är ju, då har vi ju, där är det ju det,
men Blomman, han gjorde ju riktigt jävla goingar också på har du sett kraschen förresten? Jag vill skicka det
till. Ja, jag har sett den tidigare. Så, ja.
Jävla sjuk, vilken smäll det är. Alltså.
Nej, men alltså,
alltså
det, ska man, det ska sägas att Blomman och Hård, de är ju ändå, alltså det är så
mycket. Med proffs.
Om jämförs med de här, det är ju klassskillnad.
Ja, men jag tycker Blomman får mycket skit, tycker han är duktig. Alltså, ja. Förstå, vad det är inte så jävla, det många stör sig på, det är att han har en åsikt. Och det kan jag tycka att, ja, det är klart att man kanske inte alltid delar någon sån åsikt.
Så men det är ju hans jobb. Liksom. På, det är som du säger, det är nog inte så många som stör sig på Blomman. Det är bara de som får, alltså åkarna tror jag kan störas för att han har en åsikt. Liksom. Sen tror jag han är omtyckt, både han och Hård bland tittarna. På ett annat sätt.
Ja, men hans jobb är ju att ha en åsikt. Liksom. Jag förstår inte, vad är problemet med det? Liksom.
Det är, de där är det. Nej, men det är ju, de jobbar inte på Radiosporten heller.
Men han gör ju ett referat som hade platsat på Radiosporten här nu. Den där jättekraschen sker nere i Mjälten där, som vi kallar det. Det är ju faktiskt en kines som spräckte Mjälten där en gång. Var det inte så?
Jo, det var det.
Visst var det en kines?
Ja, det var en kines.
När vi bodde i Östersund. Ja, en kines tjej. Som drog rakt in i en tall där, en njuren kallar vi den efter det, från spräckte. Ja. Mjälten var det ju för fan, hon spräckte Mjälten, ja. Och det, den kallas väl egentligen velodromen, där, tror jag. Ja. En väldigt uppbyggd kurva och sådär. Och där var det ju, det var ju jädra före där på herrarnas i Östersund, det här nu då, 15 km klassiskt. Och det blev ju kraschen där nere. Och så ligger någon reprisbild och rullar där, och så kommer det en kines som klipper benen.
Jäklar vad det blev till alltså.
Oh, fy fan.
Han fick ju bryta den där stackaren som slog bolten till slut.
Ja, man kanske ska passa sig för att dra.
Han tog sig mål den dagen, men sen åkte han inte sprinten i år inte.
Jag tror det kan vara en grej till att de blir så ställda också, Hård och Blomman där, när, att de inte vet liksom, fan, överlevande.
Ja, men det är helt sjukt vilken snurr han slår till.
En jädra smäll. Men i alla fall, referatet då, det är så. Och vi kan lyssna på hur det låter. Tjena.
Vasapodden.
De är magiska.
Det är svårt där, det är så hårt is. En kinesisk. Oh.
Det han får ur sig är att det är en kines. Det handlar alltså om en kines. Och sen har han så lysande jävla konstpaus där liksom. Han inte säger någonting. Vi kommer igen här.
Det här är vad som får den i sin esse. Vad gör vi nu?
En kinesisk. Oh. En kinesisk. En kinesisk. En kinesisk. En kinesisk. Åh,
vad det är.
Det om detta. Nu går vi vidare här, och någonting som man gillar med Vasapodden när man gör den, när vi sitter och gör den, det är att få träffa olika. Vi träffar ofta våra åkare, och det är ju det roligaste att få diskutera och så vidare. Men vi träffar också folk som inte är direkt anknytning till Lag 157 Skiteam. Och en av de största ögonblicken i Vasapoddens historia, det vågar jag säga, det var när vi torsdagen innan Vasaloppet i vintras begav oss och gjorde en livepodd. Det var ganska mycket folk på Ugglan och Björnen som kom för att titta på denna stund. Vi har kört några livepoddar, men inte inför publik på det här sättet. Vi både lajvade den på Facebook och vi lajvade den på plats i Ugglan och Björnen. Och det var en späckad kväll, men huvudpersonen, det var ingen annan än den som vi kallar, som kallas för att han har gjort en golden four. Han har vunnit individuella VM, han har vunnit individuellt på OS, han har vunnit Vasaloppet, han har vunnit Marcialonga, och han heter Sven-Åke Lundbäck. Han skulle gästa podden, eller han gästade podden. Vi var taggade och vi var förväntansfull på den här stunden, och det var ett riktigt trevligt möte, en riktigt trevlig podd. Så livepodd från Orsa Grönkrit, Ugglan och Björnen några dagar innan Vasaloppet. Det här var en stor stund för mig, och det var en stor stund för Lars när vi gjorde den här podden. Och lyssna och njut. Sven-Åke Lundbäck.
Mina damer och herrar, Sven-Åke Lundbäck! Får du flytta dig, Stefan? Jag är ledsen. Jag har slut på mickar.
Du kan sitta med. Jag sitter här, så kan du hoppa in. Ja, du sitter där. Så.
Välkommen Sven-Åke till Vasapodden.
Tack för det, trevligt att vara här.
Otroligt roligt att vi får ha det här. Alltså,
Sven-Åke Lundbäck, bara som ni vet det. Vi brukar prata om The Golden Four i skidgymnasiet, Järnberg. Vad tänker du på då?
Ja, då är det chins, dips, hoppa långt och brutalbänk.
Hoppa långt?
Ja, vad fjärde då?
Inte det raka benlyft, ja, precis. Ja. Det är så här styrkegrej som man sätter ihop och så vill man att... Jag tror Bryntesson har någon så inofficiellt svensk rekord. Britta, jag kollar på dig. Kan det vara så? Ja. Men när vi snackar Golden Four, då snackar vi, håll i er nu, vinst i VM, alltså individuellt också. VM, OS, Marcialonga och Vasaloppet. Den är tung den, Sven-Åke, alltså.
Åh fan, här vinner jag alltid där.
Ja, det stämmer. Hur, var placerar du in Vasaloppet i den här fantastiska karriären? Hur viktig är segern från...
Ja, men det här funderar jag på en hel del. OS-guld är okej, VM-guld är okej. Okej. Okay. Men den största uppmärksamheten och min största prestation, det jag är mest stolt över, det är definitivt Vasaloppet. Wow. Genom på det sätt jag vann det. Jag hade en chans att göra det.
Ja, det var så?
Ja.
Du var inte intresserad av någon mass klungspurt eller något sånt där? Utan det var
Nej, du hade varit chanslös. Ja. Jag har ingen spurt.
Idag vet ju alla vad Lundbäcksbackarna var, men visste du att det var precis där du skulle lägga in stöten?
Ungefär.
Ja.
Jag fick någon information mellan Eversberg och Oxberg.
Ja.
Och sen lite närmare, du ska först under vägen.
Ja.
Och sen kan du börja titta var backen är någonstans.
För du hade aldrig åkt Vasaloppet innan, det här var din
Nej,
första.
Nej, det var mitt första, ja. Och sista.
Och enda, ja precis. Ja. Så du visste att det är någonstans efter Eversberg, då kommer en backe.
Jo, men jag kommer till om, liksom. Under vägen, övergången, sen går ju en backe upp lite grann.
Ja.
Så jag tänkte, oh fan, här är det, så jag rökte.
Du tröck till tidigare alltså.
Ja, så, men jag kom ju inte så långt, jag tog jag... Den tog ju slut den här backen. Så jag bromsade in och väntade in klungan.
Ja. Så det kunde ha blivit en annan Lundbäcksbacke egentligen?
Ja, det då? Kunde ha blivit.
Men sen kom du till den riktiga då?
Och ja,
då
var det... sen tog det och åkte flera kilometer. Jag tänkte, men var är backen? Jag hade ingen aning.
Du låter ganska pigg. Du liksom åker och väntar på backen.
Ja, ja men jag låg längst fram. Jag hade en finländer Johan Meter på höger sida. Sen låg jag längst fram. Ja. Och sen såg jag ju att det var en massa reklamskylt och det backen, att jag såg ju backen då.
Ja, ja.
Tänkte, här är det ju.
Här är det, ja.
Så här, det här är min chans.
Ja.
Så längst ner då var det maxfart. Hela vägen upp.
Ja, fy fan.
Såg du där sig igår på sociala medier att det dök upp igen? Han gjorde om
ja,
det igår.
Ja, Håkan Westin.
Ja.
Du var där och testade Lundbäcksbackarna igen liksom.
Ja, men jag kom upp 500 meter. Då såg min hustru längre upp. Och då skrek, du har 15 sekunder.
Jaha. På 500 meter.
Ja, det gick snabbt.
Ja, det får man säga. Det får man lugnt
säga. Ja, de tänkte väl så här då. Det här klarar han aldrig. Låt
Nej, för det är ju en mil kvar därifrån. Ja, liksom,
ja det är många mil kvar.
Ja. Hur tänkte du om det? Du visste bara att jag kan inte försöka någonting i läder eller något sånt där. Det ju,
nej,
det finns
nej,
inte över terrängen för
nej, man måste överraska, tänkte jag.
Ja.
Men backen var ju längre än vad jag trodde.
Ja.
Den gick som nya etapper.
Ja. Och det är du tacksam för, antar jag.
Ja, men det var min styrka. Ja. Uppor.
Men du hade alltså aldrig rekat det innan heller, utan du bara fått höra liksom att du vet att...
Nej, jag aldrig rekat. Nej. Inte en meter på spåret.
Fan, det här
jag kom upp till starten 4-5 på morgon.
Wow. Det var första gången på Vasaloppsarenan också? Liksom.
Absolut. Ja. Det var därför det var min enda chans. Det var något speciellt,
ja,
att vinna upp. På det sättet jag gjorde det.
Ja.
Och så fick jag en jäkla backe också.
Ja, det är ju hur stort som helst. Att Lundbäcksbackarna finns där. Men hur känner du inte det? Det är säkert många som tänker, och de där jävla Lundbäcksbackarna. Alltså det är många som förknippar ditt namn med smärta och skit och slit. Och det är många drömmar som går i krasch i Lundbäcksbackarna.
Ja.
Så var det ju även 81, men inte din dröm. Den blev förverkligad där istället då.
Ja, men det blev ju det. Ja.
Kommer du ihåg det här, Stefan?
Ja, jag kommer faktiskt ihåg att jag var imponerad just av att du kom ifrån liksom inte var van Vasaloppsåkare och så köra liksom det här one shot och så 100% vinster. Alltså det är lite grann det jag kommer ihåg av Sven-Åke då.
Ja.
Nej, men det var, jag följde ju skidåkningen som 9-10-åring där på den tiden och lekte på bakgården och körde tider. Ja. Det var ju Sven-Åke var en av hjältarna. Han hade en tid.
Ja.
Det var alltid jämnt mellan honom och Wassberg. Och så sen så var ju Mieto med då, och sen fanns det någon ryss med. Jag kommer Prokurorov, nej han var senare va?
Han var senare. Ja,
ja just det. Ja, det var någon annan ryss där. Spelar ingen roll. Men ni var i alla fall ni var hjältar då, och det kommer jag ihåg den där Vasaloppsvintern när han var stor, så det var riktigt bra.
Du körde en långloppssatsning där 81, ditt sista år som aktiv eller?
Ja, 1980 var mitt sista år i landslaget.
Just det.
Och jag tackade nej till landslaget. Och det var jag ganska nöjd med, för jag ville inte bli utsparkad från landslaget.
Nej.
Så jag tackade nej. Jag kanske var tvåa i rankingen då. Det fanns någon som hette Wassberg som var före med det.
Ja, just det.
Låter jag tänkte att nej, men jag var färdig med landslaget.
Ja.
Så jag tänkte, då var jag ner och försöker satsa på Vasaloppet.
Ja,
jag tränade mycket mindre.
Ja, men du körde många lopp i den här långloppsvärldscupen då?
Ja, vi åkte med teams runt. Vi åkte i Dolomiten, Lauf, Marcelong, och så åkte ett lopp i Frankrike. Och sen kom ju Birken också, men det kom ju efter Vasan.
Ja, men du har ju vunnit Birken också.
Det, ja, men jag tänkte, det var mitt sista år, sen tänkte jag väl så här, jag tar allt på en gång så är jag färdig.
Ja, om du inte hade vunnit Vasan, hade det varit sista året då? Du hade definitivt bestämt det.
Nej, då hade jag slutat. Nej, då hade jag slutat.
Även om det hade blivit två.
Ja, absolut. Ja.
Det var
jag var färdig.
Ja. Ja, det är ju helt fantastisk story att kunna avrunda. Det är få förunnat en sån fantastisk karriär så bra på slutet.
Ja.
Liksom.
Nej, men det är därför jag rankar det här störst.
Ja. Idag så när man tänker Vasaloppet så tänker man mycket överkropp, mycket stakning. Men det var ganska långt ifrån din profil.
Jag vet inte hur många meter jag stakade då. Men det var ju diagonalåkning.
På platten och hela
stort. Nej, nog var det stakning med glidsteg hette det på den tiden.
Okej, okay, det är stakning med frånskjut eller?
Ja.
Ja. Stakning med glidsteg.
Men nu då jag motionerar nu och åker nu så åker hemma i Luleå så är stakåkning 90%.
Ja, det är så.
Absolut, man måste ju hänga med i utvecklingen.
Ja, det ser jävla häftigt ut. Ja, men du tror att du skulle åka snabbare på en platt bana idag med, utan fäste än med fäste, tror du det? Eller om man tar en och en halv kilometer hemma i Luleå. Du tror det alltså?
Jag tror nog, ja, jag åker inte kanske lika snabbt som på 70-talet, men inte långt ifrån.
Ja, men om du jämför tider och sådär, jag tänker materialet blir snabbare och teknik har utvecklats och så. Så du, ja, det är ju häftigt.
Om du skulle åka Vasan idag, skulle du staka då?
Om jag skulle åka nu? Ja. Nej, det skulle jag inte göra. Nej, det tror jag inte. Jag skulle inte klara första backen.
Nej, den är ju rejäl.
Ja, det krävs ju.
Nej, men jag har blivit i åren nu så inte går. Det går inte.
Nej, en gång mästare, alltid mästare. Så är det. Men vad var liksom motivationen i skidåkningen? Om vi tar det från början liksom.
Ja, det. Men jag hade ju sina förebilder.
Ja.
På den tiden var ju Sixten Jernberg.
Ja.
Så jag drömde om att bli någonting.
Ja.
Så jag brann ju för längdåkningen. Jag åkte skidor jämt. Och där jag uppväxte åkte med skidor till skolan, hem från skolan. Och så åkte jag skidor hemma efteråt och lekte OS och VM. Och
som Palm typ då? Och ja. Då var du Sixten.
Ja, du fick ju inga fyra segrar sådär.
Nej, jag har mina framför mig.
Ja, det är sant. Men farsan din var inte jätteförtjust i att du skulle bli skidstjärna, eller hur var det där?
Nej, där hade jag inget stöd, absolut inte. Han ville att jag skulle bli någonting.
Ja.
Mina kusiner hade blivit ingenjörer och lite sådär. Han ville att jag skulle bli något fint.
Ja.
Men jag ville ju annat. Jag är ganska tjurig.
Jo.
Jag blev väl accepterad lite grann då jag vann mitt första SM-guld 81.
Nej.
72 vann jag. Nej, 72 vann jag OS.
Ja, precis.
Då var det okej. Okay.
Ja. Men det tog.
Men jag tyckte, man kan väl inte leva på att åka skidor.
Kunde man det då?
Ja, det.
Jag tänkte, var inte mycket brödrostar och sågar?
Jo,
och
jag har massvis sånt. Nej, men man kan inte jämföra mig idag.
Nej.
Men som pensionär idag så lever jag bra.
Ja, på dina skidvinster då?
Ja. Nej, men sen har jag faktiskt jobbat som idrottslärare i 30 år.
Ja, fan, du pluggade på GIH sen. Ja. Där, alltså. Det är också ett stort steg då.
Ja, det kanske var det näst bästa jag gjort.
Vasaloppet först, GIH 2,
OS 3.
Ja, det är spännande ranking.
härliga minnen ifrån Ugglan och Björnen och några dagar innan Vasaloppet. Ett Vasalopp som inte riktigt gick som vi hade hoppats och trott med teamet. Vi hade ju Britta på en fin och en stark andra plats, men utöver det så fick vi inte med oss särskilt mycket från den här fantastiska skidloppet som återigen bjöd på snöväder och speciella förhållanden. Lika för alla förstås, men det är det man har med sig i lite i bakhuvudet, att det varit ingen riktig höjdare. En höjdare förstås, det var ju som vi har sagt här flera gånger också, Lina Korsgrens 57:e plats. Det är ju något att ta upp även i en julspecial, vilket lopp hon gör. 57:e person i mål, bästa damresultat någonsin, fantastiskt och härligt att se. Men annars så fick vi inte med oss det vi ville ha och så vidare. Men däremot så fick Lars med sig ett fältrapport från duschrummet faktiskt i Vasaloppet. Och det han stöter på bland annat Öystein Pettersen, som har varit utbrytning med Honken stora delar av den här dagen. Och så sen förstås Chris-André Vespersen. Han kliver ju av, det hade vi kunnat räknat ut.
Poddfavorit Öystein Pettersen.
Tjena.
Vad säger du?
Du, alltså, jeg har jo nå grinet meg til å komme meg inn i den podden her.
Og det jo... Det var det vi for.
Ja, men akkurat denne jo liksom det jeg som insisterer på å være med. Ja, det gjør det. Så du, kjære lytter, hvis du liksom ikke orker å høre på stemmen min akkurat nå, så kan du bare spole litt. Men jeg har en hilsen.
Aha, spennende.
En spesialhilsen til en annen poddfavoritt.
Aha.
Og det jo da Chris Jespersen.
Nei, det sant?
Ja.
Ja, det en poddfavoritt.
Og hvordan gikk det med Chris i dag?
Nei, han gått i mål.
Altså, Chris Jespersen, altså, du altså en pingle ut av en annen verden. Altså, Chris Jespersen, neste gang jeg ser deg, så skal du hamre faktisk 1 kilo Vesterbottenost til meg. For den der innsatsen der, det står til stryk. Altså, jeg blir så lei meg når jeg ser folk fra Korlevold stå og bøye seg ned og ta seg skia etter høper. Skam det!
Hva hender med han? Har du snakket med han?
Nei, men jeg antar at han etter 72 kilometer i Vasaloppet,
ja,
under mer eller mindre krevende forhold,
ja,
fant ut at jeg sliten. Jeg litt sliten. Og det var jeg også, Chris. Og jeg sa, nå blir det med meg, jeg sliten. Nå blir det med meg, jeg sliten. Chris, jeg også var sliten. Du skylder meg 1 kilo Vesterbottenost, som for øvrig verdens beste ost. Og så jeg glad i det, men jeg skuffet. Jeg ikke sint, jeg bare veldig, veldig skuffet.
Har en helt egen emne å tolke trøtthet, altså.
Så, ja, men sånn det. Men vi glad i deg, men...
Du gjort bra i dag, Øystein. Du viser frem føttene reelt første halvan.
Ja, altså. Noen må gå foran.
Kostar det mycket att gå först där alltså? Upplever du så?
Kan vi klippa in Holmberg tror jag. Jag tror passar perfekt att klippa in Holmberg. Han kan få låta svara på det frågan.
Ja, det kan han visst få. Men det var känns när man såg att det var inte så jäkligt. Det såg ganska lätt ut ändå, men sen alla som låg där undantaget och Syrstad framförallt då.
Ja, Syrstad imponerande och också gjort hela, de var jättestarka.
Ja, exakt.
Och så tänker jag det att vi hade faktiskt bäst förutsättningar för att lyckas när det snödde mest.
Är det så?
Ja, för att då hade vi skuterna lite föran oss, det var inte liksom det var inte krem att gå där först, men då hade de andra bak snö.
Ja.
När det slutade snö så gick vi i nysnö och de uppkörde spår hela tiden.
Ja, just det. Det var riktigt dåligt på slutet. Vi ja, det vi träffas där vi av läde.
Ja.
Herregud, vilka spår alltså.
Ja, men det är sån jag tror man som i den grad jag representerar ju klassen tyngre junior. men jag ska inte säga si att det var dålig förhåll för att jag tänker att jag blev nummer 26. Jag tippar att de 14974 andra hade värre
perspektiv.
Ja. Så jag tänker att det var helt grejt.
Dåligt väder.
Men är det skebnens ironi att vi går och klager över att det inte är någon snö någonstans, så får vi snö och så är det ingen som är blie.
Så är det.
Är det karma?
Det är lite karma faktiskt. Vasaloppet har ju bett både en och två böner om det här. De fick det. Det passar som
kanske finns kanske jag måste bli troende.
Ja. Ja, faktiskt.
Jag tror bara på rödvin, piker och sång, men kanske ska utvidga horisonten lite grann.
Ja.
Nej, ja. En ära.
Ja, det är kul att ha med.
Inte glöm den osten.
Nej, vi ska ligga på.
Ja.
Tack Öystein Pettersen.
Bästa svensk på Vasan, något överraskande, kanske för vissa, var ju Claes Nilsson. Även han ska kliva in i, han klev in några veckor senare i Vasapodden. Vi gjorde ett avsnitt med Claes Nilsson, den här som överlevnadskonstnären, eller allkonstnär kanske man ska kalla honom. Han har gjort många saker under sin resa. Han kliver in i podden och vi väljer ett litet klipp ifrån den här podden när Claes berättar att han ett tag under sin karriär också körde taxi för att få ihop sin satsning. Ja, se gör ni inte alls det, för det är svårt att se. Men lyssna och njuta av Claes Nilsson, en härlig kille.
Jag vet att för då hade jag slutat plugga och sen hade jag företaget som började köra taxi ett tag för att jag skulle driva in lite pengar. Så jag körde typ taxi. Jag tänkte bara så här, om jag ska ha något jobb som man typ kan, alltså som inte är så jobbigt, tänkte jag så här, då måste taxi vara perfekt, för då sitter man typ i bilen och kan man hyra till mycket.
Ja, men körde du nattaxi?
Nej, någon gång, men jag kör ofta så här att jag vet, jag började typ 5 och körde till 12 typ. Och det var ganska perfekt, för då kunde man ju träna på morgon och ibland kunde man köra 2 pass innan också så här. Och sen satt man mycket i Umeå, det är så många bolag där, så att man hade inte så mycket att göra alltid. Det var ju så här, man tjänar ju aldrig mer än timbetalt för att man
hur länge var du taxichaufför då?
Jag kommer inte ihåg exakt, det var kanske 1 år typ. Jag var inte länge typ. Jag vet att jag ringde typ en kompis som kände någon, och sen typ en kvart senare kom en kille med en så här teoribok så här, men skriv det här provet och sen hör av dig till mig, har du jobb typ.
En kvart.
Det var så här sjukt fort.
Norrland och så
vet jag att jag for och skrev det teoriprovet ganska fort typ, och jag klarade typ 2 delar och kuggade typ 1 och så klarade jag nästa så det gick bara någon vecka tror jag, eller ja, nu kanske jag kommer ihåg fel, men jag vet att det gick ganska fort så började jag köra den där bilen så här. Och det tycker jag, då vet jag att jag kommer ihåg att jag satt i den där bilen någon gång i stan nu med och pratade med Flinkfeldt där om träningen, och att det var som så här, ja, vad blir det nästa vecka? Ja, men då tänkte jag att vi skulle köra en lugnare vecka så här, 17 timmar. Då var jag så här, jag kommer ihåg att det var som nytt för mig att träna så mycket hela tiden, att för mig var det typ lugna veckor kanske 10 timmar. Alltså att man kunde gå ner, men då var det som bara så här, eller mycket hela tiden så här. Och jag tror jag lärde mig mycket det året så här, att jag alltså tränade mer typ. Jag vet inte vad jag tränade då, kanske 680 eller något sånt där. Och innan det hade jag inte tränat så mycket tror jag. Alltså det hade väl kanske blivit så här 550 eller något sånt.
Härligt att höra Klabbe, och härligt att det finns andra vägar. Det var det mycket den här podden handlade om, att det finns andra vägar till toppen än den här spikraka. Klabbe är ju 35 år gammal snart, och nu är han väl på toppen av sin förmåga och toppen av sin karriär i alla fall. Och det var ju där i Vasan. Får vi se hur den här säsongen går. Men det är härligt att höra att det finns andra vägar att gå än den traditionella, så att säga, som man tänker att man ska göra för att få ut det mesta av det. En annan som är ständigt återkommande och alltid med oss i podden och överallt, det är ju våran huvudsponsor och Master 157, Stefan Palm. Äntligen, efter många år, 95:e avsnittet, då kliver Stefan Palm som sig själv. Annars har han varit med gubben i hörnet och så vidare. Men då kliver han in som Stefan Palm, och vi gör ett nischat Stefan Palm-program. Det är ett program där det handlar om mycket. Det handlar om billighetskompaniet som allting började med, och det handlar om skidåkningens framtid, och vi hinner med mycket. Vi lyssnar lite an här, ett litet utdrag ur den här podden, hur det lät när Stefan Palm gästade Vasapodden, avsnitt 95.
Nej, men i skidor hade jag aldrig blivit bra.
Ja, jag brukar ju träffa en gubbe här ute ibland, som vallar skidorna åt Stefan. Då skulle han åka någon skolmästerskap eller någonting, 10-12 år. Så skulle han valla fästen, men då hade Stefan sagt nej, mitt fäste sitter här, och så pekar han på armen. Så redan där skulle du staka uppenbarligen då.
Ja, nej, men jag åkte.
Nu snackar vi 80-talet alltså.
Ja, nej, men jag åkte ju så att säga ett par ungdomsår där när jag var 10-11, så åkte jag ett par ungdomsår ihop med mina kusiner, och de körde ju skidor lite mer seriöst, och jag var bara med på tävlingarna. Så, och jag vet ju alltid att jag vill ju alltid ha så lite fäste som möjligt.
Men du diagonalade utan fäste, eller försökte du staka?
Nej, men jag hade ju lite fäste hade jag liksom.
Ja, just det, ja.
Men så lite sånt långloppsfäste körde jag ju.
Så fan. Skulle vi inte kunna trycka upp en tröja eller en jacka eller någonting med det ordet? Mitt fäste sitter här. Placera den på biset.
Jag tänkte, alltså blir jag topp 50 i Vasan så ska jag tatuera det.
Ja, det var det då.
Det hade varit kanske.
Fan, vad stort alltså. Ja. Men kan vi börja med en t-shirt kanske? Eller?
Ja, vi börjar. Ja, vi börjar med en t-shirt.
Apropå börja och t-shirt. Alltså, hur kom du in i klädindustrin, klädbranschen? Det är lite vad jag kan förstå här. Vi sitter, jag har inte sagt det, Ulricehamn, Lassalyckan. Lite grann teamets hjärta och hem kan man väl säga på sätt och vis.
Ja, det kan man säga. Här, vi sitter ju på hotellet nu. Här har vi mycket läger. Två läger per år har vi haft historierna.
Och har haft det egentligen sedan vi började.
Ja, och rullskigruppen har vi ju här. Mm. Så att där, vi har ju mycket verksamhet härifrån.
Mm. Och vi ser världscupstadion utanför fönstret.
Ja,
och
den ligger där, ja.
Precis. Och målgången på alla de här...
I vilket område det här har blivit. Ja. Det här har blivit skillnad sedan 10 år, Stefan.
Ja, det är helt otroligt det som har skett här uppe. Liksom. Ja. De har byggt hela idrottsanläggningen med alla sporter. Det har blivit en världscuparena. Ja. De har renoverat hotellet, byggt till hotellet och nu gör de ännu mer. Alltså det växer ju och kvaliteten höjs hela tiden här uppe. Ja. Så det är fantastiskt.
Så man gillar idrott och man gillar kläder? Textilindustri, eller vad säger man? Mm. Berätta lite grann, hur kom du in på den banan? Har du alltid varit med den också, likt motocrossen? Eller har du skarvat in den på...
Ja, men min morfar höll på med det. Så han var ju skräddare, så han höll på hade verkstad i våran källare när jag växte upp.
All right.
Och om det var det eller inte, det vet jag inte. Men sen är det ju textil i hela de här bygderna då. Ja. Så det fanns ju lite så här fabriker, småfabriker på våran gata. Ja. Så jag började ju så här...
Småfabriker, alltså folk som tillverkar kläder och
sånt. Ja, men ja, precis. Ja. Alltså så här 8 strumpstickmaskiner i ett uthus och sånt där. Ja. Och sen så fanns det också lite större då. Så ja, men det där har varit närvarande liksom. Ja. Och jag fascinerats av att göra affärer, eller gjorde jättetidigt. Ja. Så då blev det att jag köpte sockar och...
När sålde du dina första jeans, kommer du ihåg det?
Ja, första jeans sålde jag när jag var 18. Ja, men då startade jag firman på riktigt liksom.
Det var 18 bast när lagen 157 drog igång.
Nej, alltså. När min första firma då, som heter Billighetskompaniet, körde igång. Nej, men det var lite roligt. Och det var lite roligt.
Annars inte kvalitet av den tiden.
Nej, och det där liksom, alla var emot det här namnet.
Ja, konstigt.
Men jag var, nej, vi ska vara tydliga, så. Vi ska vara tydliga.
Vi? Är det här är alltså ett företag?
Nej, men jag pratar alltid om jag och företaget. Liksom.
Ja, du pratar med dig själv där?
Jag är vi. Liksom. Det är tredje personen eller något sånt där. Sjukt.
Mitt fäste sitter här. Det är alltså Stefan Palms ord. Lite fina ord faktiskt. Häftigt, häftigt. Vi traskar vidare i podden och vi har ju kommit en bra bit. Sen, mitt i sommaren där någon gång, eller början av sommaren, då var det ett litet abrupt, för innan det här 2020 och innan det här så satt jag ju aldrig själv, eller jag drev inte ens podden. Det var Lars Ljung som drev, jag satt med som en mumlande sidekick lite sådär. Men, det 96:e programmet, poddavsnittet, det handlade inte om, utan där tog Lars avsked. Lars, som ni vet nu säkert, som han har varit med och gästat podden efter det, jobbar ju på förbundet med Bauhauslag, alltså utvecklingslandslaget, och är där nu. Så just nu så driver vi podden själv. Jag tror och hoppas att vi har med Lars in framtid tillbaka i poddverkstaden här också, men just nu är han utanför. Och så här lät det när Lars, många tyckte att det var lite abrupt, det kanske lite dåligt, men kanske inte att han, men avslutet var, vi gjorde ingen bra, de tyckte det var konstigt avsked eller avslut på Lars podd historia så här lät det.
Ja, det var kanske inte det som var speciellt med avsnitt 96. Det som är speciellt med Vasapodden avsnitt 96 som ni precis lyssnar på här, det är ju att jag som vanligt här, i och för sig är inte heller särskilt speciellt Lars Ljung, men jag kommer tacka för mig. Jag kommer kliva åt sidan. Jag kommer att göra min sista Vasapodd med det här avsnittet.
Ja, det är speciellt. Det är speciellt.
Vemodigt alltså. Men jag tycker man kan se på det lite grann som att, ja, men typ som förr på Vasan, när de som liksom ledde satte sig på en bänk i Eversberg och käkade pannkakor. Det är lite åt det hållet.
Jag tar alltså, lite pannkakor.
Ja, men det blir, jag vill se det som en liten paus. Jag tror det blir lättare så.
Det tror jag också, det tror jag också. Men jag tänker på det, det är väldigt fint här. Liksom under ett och ett halvt års tid så har vi liksom fått den här palmfrågan och palmpodden. Och du har ju fått ångest mer och mer. Så får du avsluta med den? Det var ju inte meningen egentligen.
Nej, jag tänkte på det också. Att det blev
det faktiskt... kan man ju tänka sig att om man sitter och lyssnar nu. Jaha, de gjorde det, så var det klart. Men så var ju inte tanken.
Nej, men det känns väldigt bra att vi fick in den.
Ändå, ja, väldigt bra, väldigt bra. Det som känns lite synd är att vi inte tog oss upp till 100. Det är ju lite en misär.
Ja, men här är en viktig poäng. Vasapodden fortsätter ju på samma sätt som tävlingen fortsatt när Moranisse satt och käkade pannkakor. Ja. Alltså, vi kommer ju fortsätta rulla på. Du kommer fortsätta rulla på. Gärna.
Ja, jag ser nog att det här är nog mitt tuffaste uppdrag genom alla tider. Jag ger mig in på nu att driva Vasapodden själv. Fast sen har jag tänkt också, jag är ändå pro team director så det borde vara klara ganska lätt. Ja.
Det borde vara ganska lätt i jämförelse.
Ja, egentligen. Man tänker så.
Ja.
Ja, efter det har vi försökt hålla podden levande och tack vare er som lyssnar så går det ju faktiskt knacket framåt. Men vi håller den levande och det är roligt att se att intresset för att höra på den podd, det blir faktiskt bara större och större. Vi får fler och fler lyssnare, fler och fler som upptäcker oss. Det är jätteroligt och vi hoppas att det fortsätter så. En annan drömgäst, om Stefan Palm var en drömgäst där för ett tag sedan och Sven-Åke Lundbäck var ju en drömgäst och så har vi haft en drömgäst under hela tiden och det är våran vän Daniel Rickardsson som är med i teamet till och från, åker lite lopp, är med på lite läger och så vidare. Här i avsnitt 109 då gästade han och så här lät det från början när han berättade, när vi lyssnar, när vi kommer in här nu får vi höra NRKs kommentering på Danne när han vinner Holmenkollens 5 mil, sen får vi höra lite när han berättar om detta.
Ja, han går forbi Martin her, men det virker som Martin synes det greit. Men det voldsomme dobbeltog. Det fantastisk kraft. Han får ned i stavene her og får en liten luke. Svenske Daniel Rickardsson seiler fra Martin Josesumpe inn på stadion. Det kan være avgjort allerede. Rickardsson, Martin gir seg ikke den siste lille motbakken før Nordtugplata. Men svenskene for langt foran. Ja, det kjørt. Ja, det blir andre plass igjen for Martin Jonsrud Sundby. Det blir en enorm seier for Rickardsson. Det bare 150 meter igjen. Og nå må han bare holde seg på beina over denne lille dumpa. Seiler inn på stadion foran tusenvis av nordmenn. Og stjeler seieren her. Det eventyrlig av Rickardsson etter det han opplevde i sommer. Det bare å gratulere og bøye seg i støv. Han løser dette helt perfekt. Rickardsson är femmilskongen idag.
Då välkomnar vi er till Vasapodden avsnitt 109. Och vilken början. Välkommen Daniel Rickardsson.
Tack så hjärtligt.
Hur ofta tänker du på den där dagen?
Inte så ofta faktiskt, men det är alltid härligt att höra så här i ett referat efteråt.
Ja, är det här... Jag tror ju det här är ju det största du har gjort, tycker jag. Det är därför vi börjar så. Vad tycker du själv?
Jo, nej men absolut. Det är ju en av, om inte den största så... men liksom placeringsmässigt och den tävlingen, definitivt så är det den största så. Men man har väl andra minnen från andra tävlingar som man kanske rankar lite högre ändå.
Men ta oss tillbaka, det är 2014, det är Holmenkollen, det var på den tiden, ja det är det väl nu också, men mängder med folk på läktarna. Sundby. Läggkav har duell om världskuppen, om jag minns rätt, va?
Mm, det stämmer bra. Det
ni tre kommer loss.
Ja, och Niskanen var med också, men jag tror han släppte med något var kvar.
Och Sundby tänker att han avgör i Hällnerbacken.
Ja, som sagt, det var ju Läggkav och Sundby, de gick ju för de här bonuspoängerna och jag höll mig rätt kall där och kände att det behöver inte göra. Det behöver inte jag fokusera på liksom. Så att, och sen släppte ju Lego för Sundby gick väldigt hårt i backarna sista femma minns jag. För jag hade själv som plan att köra hårt sista fem. Men han körde hårt nog tyckte jag. Så att jag la mig i rygg bara. Och han försökte köra av mig i backarna. Så var det. Men jag tyckte jag gick med ganska lätt faktiskt. Förhållandevis lätt.
Ja. Ja. Har ni inte tittat på det här på YouTube om ni inte har det i minnet? För att det är mäktigt när du ställer av han med, är det en kilometer kvar? Knappt kanske?
Ja, en knapp kilometer. Man kom in på stadion, på hyllan då, innan stadion. Då. Så tänkte jag, nej men jag går om och kontrar liksom.
Men var det ett ryck eller är det bara att du sträcker ut så att säga?
Ja, det är lite det sistnämnda tror jag. Och sen körde han väldigt hårt i sista backen och tänkte att...
Han röker sig själv lite?
Ja, men lite så. För nu kom upp på krönen och kände jag att ja, men han är nog lite småtrött. Så jag skarvar tänkte jag liksom. Lite på cykelspråk sådär. Och det var ju någonstans kanske rätt då. För han var ju trött och jag kände att jag hade mer och framförallt i överkroppen.
Daniel Rickardsson alltså, gästade podden. Samtidigt som han var med på ett läger med oss i Torsby på sensommaren. En annan sak som har flitigt återkommit och kommer fortsätta göra, som jag vet vissa älskar, andra tycker att det är lite skränigt och skrikigt, och så, det är våra fältreportrar. Vi har hört några stycken här under den här julspecialen, och här ska vi höra ett fältreport ifrån bara för någon månad sedan, 1 november när man bestämt. Vi var längdpremiär i Orsa Grönklitt, vi körde långloppspremiären och vi är med på fältet ute på tävlingen, och vi kommer bland annat få höra här nu när Max Novak, han la ju på något, Max Novak som varit rikskänd här när han först vinner den nationella, traditionella premiären 15 klassiskt med ett fantastiskt fint lopp och sen blir avstängd för att ha spelat på sin egen tävling, och just nu är han avstängd. Men här, då var fokus på att byta briller. Det fokuserade Max på under den här tävlingen. Så här kan våra fältreport låta. Vi har hört något från Toblas och så, men nu, det här är lite skrikigare. Det här är lite mer action. Här kommer ett fältreport. Det här är hyllat och det är bespottat våra fältreport. Men här kommer det i alla fall. Ja, då står vi här mitt ute på långloppspremiären. De åkte i exakt 52 minuter, så det är 25 kvar. Knappt 23 minuter kvar innan vi ska avgöra. Här kommer det folk i en stridström. Laggar du står jag här då? Roligt att se lite skidåkare i spåren. Ah,
fantastiskt. Och äntligen race på snö.
Och här kommer de första gänget. Anton Karlsson, Oskar.
Härligt grabbar!
Max Novak med nya briller. Här är det som kommer med. Nu ska han byta briller nästa år. Får vi se om han hinner med det när de har satt den här farten.
Ja, nu går det fort.
Max är ju liksom, han är liksom med stil. Han byter briller var tredje varv.
Ja, det är imponerande.
Ja, det är så.
Det är en ny nivå av material. Nivå.
Här kommer nästa gäng. Då har vi lite mer paus där. Och så har vi Eklöv och så har vi Mora.
Gabriel Höjlin, Eddie Hedström, Tom Fahlén och Nils Persson.
Har vi där. Ja, det var kul att se. Och mycket folk ute i skogen. Titta.
Ja, det är grymt. Det är stort intresse på skidåkning. Det är fantastiskt.
Jag sa det också. Det är häftigt att se också liksom, alltså, den här, man är sugen på att åka 1 november. Vi hade säkert kunnat haft 100 pers här idag om vi hade fått.
Ja, vi hade nog kunnat haft ännu mer.
Ja, bra Bobbas. Bobbas, där har han dem. Käsleskidorna.
Ostskidorna
är med.
Och släppt har han.
Ja, det går hand i hand. Så det får man vara beredd på. Härligt tjejer!
Mycket
kommer
bra!
Nästa. Kom igen nu! Mycket bra! Oj, vilken spänning det är nu. Så, du, det här har inte jag tid med podden. Stäng av.
Hörs, hej.
Vasapodden.
De är magiska.
Då är vi mål i långloppspremiären. Här står två nöjda tjejer. Vasapodden slår i... Hur var det här?
Ja, men kul att vi är igång. Att vi får köra. Det är det här vi tränar för eller inte. Så det var bra.
Du, lade du dig i mål eller?
Nej.
Du stod?
Jag stod.
Elin, lade du dig i mål?
Vad sa du?
Lade du dig i slängde du i målet?
Nej, det gjorde jag inte.
Ni är för gamla. Ja, gamla tanter, har ni inte sett ungdomarna? Men du, det är, för den som inte såg det här i söndags när vi sände det live på vår Facebook utan lyssnade på podden här nu, berätta, hur såg det ut?
Alltså det, vad är det? 6-7 grader eller någonting?
Jag ska se där vad ni säger. Något sånt skulle jag säga att det är.
Ja, 6,5 och regnar lite, väldigt dimmigt.
Dimmigt, ja.
Så det är lite blött, men alltså när man kör så är man ändå i det, så det...
Alltså jag vill säga att Fredrik Bysen, vår gamla teamkompis, vilka förhållanden har gett oss. Det har varit varmt i en vecka.
Ja, alltså det har varit så här dygnet runt i veckan när jag varit här. Och så de gör ett jättebra jobb. Och det är så roligt att de vill göra det så vi kan få tävla.
Ja. Det är vår livesändning, vi hade 1000 tittare på slutet. Det finns intresse att följa oss.
Ja,
eller följa skidsporten.
Ja, men verkligen. Det är superkul att det är så. Jag tror alla verkligen tycker det är kul att vi får köra.
Ja, det är ju fantastiskt. Vi kanske ska berätta att du vann också.
Ja, det var kul.
Du vann, Lina 2, Jenny 3, Elin 4, Ida 5, Laila 6, Karo 7. Vilket startfält vi fick.
Ja, superstartfält. Så det är ju topp 10-åkarna i sitt klassik, så det är kul.
Karo är 6, 7, och så Ida Palmlöv, eller Palmgren heter en tjej, som är lika gammal, som har varit långt upp. Två tjejer som är 20 år.
Ja, jätteduktiga. Så det var jättekul. Ja.
Så ser vi Herman Paus också, jag tror också han är 20 i Ramudden. Det börjar komma ett gäng här nu.
Ja, det är det. Och Sverige ligger ju väldigt bra till där. Så att jag tror om några år så ser det väldigt bra ut på både på dam här sidan på långlopp.
Du, det var kul där, känner jag.
Mm. Det här behövde vi efter den osäkerhet vi har haft sista månaden.
Ja, men verkligen. Man blir liksom så här överraskad att de här tävlingskänslorna bara kommer på en gång när det är tävling.
Men du känner så, där är alltså, det är fem, vi får, det är 50 startande, det regnar, det är jävligt, det är tidigt. Och du är liksom rutinerad och varit med i världsliten i snart 20 år. Du går igång på det här.
Ja, mer än vad jag tror också. Jag tycker att rullskidor kan vara lite svårt ibland och på sommaren. Men jag blir som överraskad själv över mina känslor att man åker och blir typ...
Blir nästan lite rädd för det själv? Att, ja, det här kommer jag ju inte kunna sluta med.
Nej, precis. Ja, så är det. Det märks ju att jag blir 38 år gud och fortfarande inte kunna sluta.
Ja, det är häftigt. Det är häftigt. Ja, det är fantastiskt roligt.
Ja, jag blev så här bara, visst tog du mina?
Ja, vi tappar bort skidor igen. Vi brukar göra det lite då. Ja, då ska vi, vad säger du, Lagar?
Är vi på fältet?
Ja, nu är vi på fältet. Ja. Vi var ju nyss där uppe och stod.
Ja, just det. Ja, nej, det... Ja, nej, jäkligt lyckat.
Har du varit det?
Ja, riktigt.
Är det 1000 tittare? Jag sa just det, Britta. 1000 tittare sista
oj, vad minuterna. Roligt. Ja. Ja, kul. Och sen man märker på... Men dels alla som åkte. Alltså tacksamheten i att vi arrangerar ett lopp. Det är ju så kul att höra.
Men det är vi som ska vara tacksamma att de vill åka. För det är
ju... Ja, men det är ju det jag sa. Det är kul att ni kommer
och
åker.
Och det bästa av allt, nu står vi här mitt på... Vi ska spela fotboll här. På
ska vi göra det nu då?
Ja, det är ju fin gräsplan.
Vi går och byter skor till fotbollsskor.
Byter fotboll, tar vi en match.
Från ett stökigt grönklitt tillbaka hit i poddstudion. Och det är egentligen bara för mig här nu att det var det vi hade för den här julspecialen. Och vill tacka dig som har lyssnat och alla ni som har lyssnat på oss under året. Vi har drygt 300 000 nedladdningar av podden detta år. Det betyder att vi sakta men säkert går uppåt, framåt. Vi kommer ta oss in i 2021 med glöd och entusiasm som vi alltid försöker göra. Men... Som sagt, stort tack att ni har lyssnat och att ni lyssnar. Det är ni som gör podden, det är ni som gör att vi får inspiration och entusiasm att förmedla denna fantastiska idrott som längdskidåkning är. Så det är bara för mig att säga god fortsättning och tack och bock.
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, femma och en sjua. De är magiska.